på en konferens, många av er känner till det, i Budapest. Och den temavers som var där, det var alltså första Petrus 5:10. Första Petrus 5:10. Och vi kan läsa den faktiskt, därför att ibland, som ni vet, så läser vi inte ordet så mycket, utan vi läser, eller vi talar om våra egna kommentarer eller tankar runt ordet. Men låt oss ta den här tiden och läsa också den här versen. Så första Petrus 5:10. Ni vet hur tunna de här bibelsidorna är, så det är inte lätt att hitta. Om man inte spottar på fingrarna, och det vill jag inte göra. Så första Petrus 5:10 står det så här: all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Och jag läste den här versen faktiskt på morgonen. Så läste jag den igen och igen och igen. Jag tycker den är helt fantastisk. Fantastisk att vi ska vara med honom i hans härlighet. Vi har kallats till att vara i hans härlighet. Och vi har sagt ja till den inbjudan. I samband med det så skulle jag vilja att vi läser två stycken versar, eller två stycken delar av skriften från Saltaren. Och först ska vi läsa från Saltaren 8. Saltaren kapitel 8. Och där ska vi läsa versarna 2 till och med 10. Om ni har engelska biblar så är det förmodligen vers 1 till 9. Men ska vi se, därför att rubriken där är då första versen. Så Saltaren 8 med början i vers 2, engelskan 1 och sen till slutet. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som har satt ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa eftersom du tänker på henne? En människoson eftersom du tar dig an honom. En liten tid lät du honom vara ringare än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till herre över dina händers verk. Allt har du lagt under hans fötter. Får och oxar, liksom vildmarkens djur, himmelens fåglar, havets fiskar, allt som rör sig i haven. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Och vi ser att det talar profetiskt om Jesus Kristus som var Gud men blev människa och försonade våra synder. Och har sedan återvänt till Gud och är sittande på Faderns högra sida som en förhärligad människa. Vi kallar honom Guds människa. 100% Gud, 100% människa. Men det talar naturligtvis också i tillämpningar där vi kan tillämpa de här versen. Eller det talar i förlängningen om, rättare sagt, att också vi är av samma ordning. Därför att vi kommer också att få uppståndelsekroppar och kallas hans bröder och systrar. Och därför så talar också den här versen om oss. Att vad är då en människa att bry dig om henne? Vi kommer tillbaka till den versen. Men jag vill också att vi läser från Saltaren 19, de fyra första verserna. Saltaren 19, de fyra första verserna. För sångmästaren, en psalm av David. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om det för den andra. Den ena natten kungör det för den andra. Från utan tal och utan ord, deras röst hörs inte. Herre, vi ber att du skulle välsigna de här tankarna som vi delar idag. Vi ber i ditt namn. Amen. Nyligen så har det hänt en del saker. Till exempel Ulf Ekman har konverterat till katolicismen. Och vi ställer oss frågan varför. Hur tänker han? Varför har han gjort det här? En annan sak som har hänt är att Ryssland håller på att ta över en del av Ukraina. Och vi ställer oss frågan varför? Vad tänker Putin? Varför gör han så här? En annan sak som har hänt tidigare är att jag har rest väldigt mycket. Och många tänker, varför gör han det? Varför åker han hela tiden? Varför är han inte här och liksom gör det han ska? Olika stora frågor. Ulf Ekman, Putman, eller vad det är. Ulf Putman blev ny kändis. Och så jag då. Och jag hävdar inte nu att det här budskapet kommer att svara på alla de här frågorna. Men kanske i någon mån. Och jag tror att det är så att när vi går till Guds ord, när vi låter den helige ande tala till oss, då får vi en massa svar. Det är helt fantastiskt. När man lyssnar på ett smort budskap så det bara är så att alla frågor blir besvarade. Men hur kan det vara så? Vi har ju så många olika frågor och vi är så olika som människor. Men det är så som Gud gör. Så jag tror att de frågorna som jag nu reste upp eller ställde och många, många andra kommer att bli besvarade. När vi talar om hans nåds härlighet. Hans nåds härlighet. Jag vill tala om tre saker idag. Jag vill tala om det fullbordade verket. Jag vill också tala om förkrosselse. Och jag vill också tala om församlingsliv. Och hur de här tre sakerna hör ihop. Eller hänger ihop. Vi har våra biblar, eller hur? Och för er som har varit med här i livet en tid. Och så där, vet att alla ser inte på Bibeln på samma sätt. Människor tolkar Bibeln på olika sätt. Och det har också blivit en ursäkt för många människor. De säger så här, ja, men det finns ju liksom inga kristna som ser på Bibeln på samma sätt. Och de strider med varandra. Och det finns olika synsätt och tolkningssätt och så vidare. Och så tar man Bibeln till att bli, man säger så här, den kan rent av vara farlig. Fundamentalister, liksom. Om man tror på Bibeln bokstavligt. Jag har fått den frågan många gånger. Är du bokstavstroende? Sådana människor är väldigt farliga. Så att man ska vara en sån här kristen som bara ser Bibeln som någon slags symbol. Och så kan man då liksom tolka den för egen räkning så att man får ut någonting för sig själv. Men man ska aldrig komma och påstå att Bibeln har någonting om att säga hur andra människor ska leva eller hur samhället ska byggas och så vidare. Då blir man helt plötsligt väldigt farlig. Men faktum är att det är inte så att Bibeln är en bok som ska tolkas allegoriskt. Eller säger någon så här, jag har ingen aning om vad det ordet betyder. Det betyder bildligt eller symboliskt. Därför att Bibeln ska tolkas och tas för vad den säger. Den är inte tänkt att vara konstig och kryptisk. Den är tänkt att vara en bok som alla kan förstå. Och när Bibeln använder symbolspråk, för det gör den. Då talar Bibeln själv om att det här är symbolspråk. Och hur tolkar du de symbolerna? Jo, då låter vi skriftställen tolka andra skriftställen. Så när det står någonting i Uppenbarelseboken som är symboliskt så försöker vi inte liksom att lista ut vad det betyder så här subjektivt. Att jag tror att det betyder det här och jag tror att det betyder det här. Utan vi går till andra bibelböcker som använder samma symbolspråk och så ser vi hur det används i sammanhanget. Och då lovar jag er att nästan allting får sin förklaring där. Därför att Gud har som sagt har inte gjort Bibeln så att den kan tolkas på lika många sätt som det finns kristna eller som det finns människor. Och det är väldigt viktigt att vi har en rätt utgångspunkt när vi tolkar Bibeln. Att vi har vad jag kallar för en rak och bokstavlig hermeneutik. Där har vi ett annat ord som vi säger vad betyder hermeneutik. Det är tolkningen av en text. Att vi inte tolkar Bibeln symboliskt eller andligt. utan att vi tolkar den för vad, eller som den verkligen, som den talar eller som den säger. Och det är tre saker som är viktiga att tänka på här. Det är att vi har den här konsekventa, bokstavliga, grammatiska och historiska hermeneutiken. Så ska vägen tolkas. Bokstavligt, grammatiskt och historiskt. Det är också viktigt att vi gör en åtskillnad mellan Israel och församlingen. Det är någonting som man gör mindre och mindre idag. Varför är det så farligt? Jo, därför att då suddas de här verserna ut, eller förlåt mig, de här betydelserna ut. Och om Gud inte uppfyller sina bokstavliga löften till nationen Israel, då kan inte vi heller förvänta oss att han kommer att uppfylla de löften han har till oss angående vår frälsning. Så Israels framtid som nation, Guds löften till dem, och hur vi ser att de uppfylls och hur han är trofast till dem, de är lika viktiga som våra löften som gäller frälsning. Så det är väldigt viktigt. Det är också viktigt att förstå att Gud har verkat i historien på olika sätt. Någon säger, nej, han har verkat på samma sätt. Han har bara ett förbund som sträcker sig genom hela Bibeln. Men om det var så, varför har vi inte med oss varsitt lamm här idag för att offra, för att få våra synder överskylda och så vidare? Därför att vi lever i en annan tid. Gamla respektive Nya testamentet och så vidare. Så alla måste vara eniga om och inse och erkänna att Bibeln tolkas, om vi tolkar Bibeln bokstavligt och konsekvent, då kommer vi att se att Gud har ändrat sitt sätt att verka bland människorna, även då frälsningsbudskapet är genomgående, det vill säga att de i Gamla testamentet och vi i Nya testamentet och även de som kommer att leva under tusenårsriket och så vidare, de kommer alla, eller har varit och är och kommer alltid att vara genom tro på Jesus Kristus. På det sättet har ingenting förändrats. Men i övrigt så är det många saker som har förändrats. Men Guds genomgripande eller underliggande syfte i historien, det är att förhärliga sig själv bland oss. Och Bibeln talar om enhet. Och är den enheten en yttre enhet? Eller är den en inre enhet? Faktum är att i Efesierbrevet 4:3 så står det att det finns en enhet som vi ska bevara. Står det inte att vi ska skapa någon enhet? Hur har den enheten blivit till? Jo, den har blivit till genom att alla som har satt sin tro på Jesus Kristus som sin personliga frälsare har blivit döpta av den helige ande in i Kristi kropp. I 1 Korinthierbrevet 12:13. Så vi är alla eniga, vi tillhör en och samma kropp. Så vi kan inte bli mer eniga som kristna. Det finns en kropp och det är vi. Det finns ett huvud för den kroppen och det är Jesus Kristus. Och det är inte någon människa på jorden. Det är inte något ämbete. Det är inte någon mänsklig organisation. Det är en levande organism. Vi är kroppen, han är huvudet. Ingen bestämmer vad som är rätt över någon annans huvud. Han vet vad som är rätt. Vi kan ha 1000 miljoner olika åsikter om saker och ting. Det betyder inte att vi är mindre eniga. Därför att vi är i hans kropp. En kropp. Ett huvud. Och det är viktigt att tänka på. Och vi är alla i 1 Petrus 2:9 troende präster. Vi står inför Gud. Även om vi gör fel. Ingen kan tvinga oss in i någon form av mänskligt skapad enhet. Och vi skulle kunna gå vidare på det ämnet, men det gör vi inte. Men det finns många heta ämnen, har ni tänkt på det? Liksom, människor är alltid så oerhört, vad ska man säga, toleranta och öppna för olika saker. Och de röker sina pipor, det är inte så många som gör det för tiden, men man nu röker cigaretter och så. Ja, liksom, det är ju väldigt, väldigt intressant det du tror på, det du tycker och det du står för. Väldigt intressant. Och man dricker sitt kaffe, liksom väldigt trevligt. Jaha, det är det du tror på. Så här, jag tror att Israel faktiskt är Guds egendomsfolk. Rakt i ansiktet kommer kaffet. Och liksom, man sätter cigaretten i halsen. Vad säger du? Liksom, det kan du ju inte mena, liksom. Det går inte. Har du någon gång sagt liksom, det är väldigt intressant att höra det här, hur du tror liksom att världen blev till, och de här människorna där i Indien, de tror sig och de tror så. Det är väldigt intressant. Jag tror att Gud skapade världen på 6 dagar. Vad säger du liksom bara? Menar du att du tror på sådana saker? Har ni tänkt på att det finns sådana här oerhört heta ämnen? Det är liksom, det är bara, alltså, jag fattar inte. Kommer ni ihåg den här leken? Någon gömmer någonting i ett rum. Och sen så står en person utanför, så kommer man in i rummet. Och så får man ställa frågan, är det fågel, fisk eller mitt emellan? Och så får man, liksom mitt emellan då. Då betyder det att det är ungefär i det här skiktet. Så börjar man leta, nu bränsle, och liksom nu är man närmare. Och det är ungefär samma sak, att när man kommer för nära sanningen, då bränsle. Då blir människor liksom helt annorlunda. Och det är en fantastisk test vad som är sant. Liksom, man kan prata om vad som helst, hur mycket som helst. Men när man verkligen ser att människor tänder till, då är det någonting. Varför? Därför att man får sin energi ifrån en andevärld som inte vi ser. Det är därför som människor reagerar så våldsamt på vissa saker och på andra saker ingenting. Så det är en liten test att se vad som är rätt. Men vi tror på ett fullbordat verk. Vi tror på en bibel som är inspirerad, som är ofelbar och som är tillräcklig. Det vill säga att vi behöver ingenting annat. Det betyder inte naturligtvis att jag inte läser någonting annat som kompletterar det och så vidare i skolan och så vidare. Men det betyder att den är tillräcklig för oss. Det andra jag ville tala om, det var förkrosselse. Förkrosselse. Vad är då en människa att du tänker på henne? Tänker på här i hebreiskan är sakar. Och sakar betyder egentligen att komma ihåg eller att nämna någonting. Så när Gud ser på sin skapelse, så ser han också människan. Vi kan tycka att vara så extremt små i sammanhanget. Det finns 2 sätt att se på vår tillvaro. Det första, eller det ena, det är att allting har kommit till av sig själv. Det blir skapat av sig själv. Det tror de flesta människor idag i västvärlden på ett eller annat sätt. Det andra sättet, det är att Gud skapade det. Alla människor har en världsåskådning. Jag samtalade med någon igår. Och det blir så uppenbart att de har en annan världsåskådning. De ser inte vad vi ser. Därför att vi har en bibel som vi läser. Vi har en Gud som vi tror på. Vet ni att jorden är en ganska stor planet? Ni som har varit ute och rest och så vidare. Det är stora avstånd. Men det får rum 1 miljon jordar i vår sol. Och då tänker man att då måste ju solen vara den största stjärnan där ute liksom. Det är ju stort. 1 miljon jordar. Men lyssna på det här. Ljuset färdas med 300 000 kilometer per sekund. Det betyder att på en sekund så reser ljuset runt jorden 7 varv. En sekund runt jorden 7 varv. Med samma hastighet så tar det 8 minuter att färdas från jorden till solen. 8 minuter. Från solen till Pluto, det vill säga den planet som är längst bort i vårt solsystem, så är det i genomsnitt 340 minuter som det tar för ljuset att resa dit. Nu säger någon, det är inte sant, för den har en lite oval omloppsbana. Det är sant, så jag ger er de siffrorna också. Det är allt mellan 250 och 408 ljusminuter dit. Men i genomsnitt är det 340 ljusminuter. Förstår ni nu? 7 varv runt jorden på en sekund. Så rätar vi ut det här. Det betyder på en sekund så har vi, eller förlåt mig, på alltså 7 varv, och så har vi då 60 sekunder på en minut. Det är alltså 420, och så gånger 8 minuter. Det blir alltså 3360 gånger avståndet som är runt jorden om du sträcker ut den norra solen. Så stort är 8 minuter till solen, 340 minuter till Pluto. Så stort är vårt solsystem. Den största solen som man känner till, eller stjärnan, är 21 gånger vårt solsystems diameter. Tror ni, vet ni hur många solar som får rum i den stjärnan? Många, många miljarder. Så stor är den största stjärnan. Det finns 100 miljarder galaxer som man känner till. Varje galax har flera 100 miljarder stjärnor. Man har uppskattat att det finns ungefär 1 miljard triljoner stjärnor. Det tar 28 miljarder ljusår att färdas från den ena sidan av universum till den andra sidan av universum. Nu förstår ni lite grann hur stor Gud är. I första Mosebok 1:16 står det att han skapade solen och månen, och sen står det så här, också stjärnorna, eller likaså stjärnorna. Ungefär som att, okej, jag kastar in några stjärnor där också. Därför att det är här på jorden som vi bor. Vad är då en människa? Att han bryr sig om oss. Han bryr sig om oss. Trots att vi är så små i sammanhanget. Så vi är små, men vi är ändå otroligt värdefulla. Så vi har ett fullbordat verk. Vi blir förkrossade när vi tänker på hans storhet. Och vad har det med församlingsliv att göra? Den tredje saken jag ville tala om. Jo, det är ett resultat av förkrosselse som jag ser det. Vad är det som gör att jag hellre går hit än att gå någon annanstans och gör någonting? Därför att vi är en kropp. Vi är Kristi kropp. Och det är fullheten av honom på jorden. Det är det största av allting. Det är inte stjärnorna, planeterna och galaxerna. De är där för att vi ska förstå Guds storhet. Men det som är viktigt för Gud, det är individers frälsning. Och de individer som blir frälsta, de blir en del av hans kropp. Och då har han gett oss också en kropp på jorden. För att vi ska förstå hur fantastisk han är. Och hur fantastisk hans kropp är som han nu bygger, hans andliga kropp. Alla vet att det finns atomer. De består av tre delar, men det ska vi inte gå in på nu, men det finns atomer. Och de formar ibland molekyler. Molekyler formar aminosyror. Och de är byggstenarna för proteiner. Och proteiner blir celler. Vet ni hur många celler som finns i en människa? Ungefär 75 triljoner. En triljon är 1000 miljarder. Det finns 75 triljoner celler i våra kroppar. 7 miljarder människor går omkring på den här jorden. Var och en. Det fanns en man, eller han är död nu, han heter Sir Francis Crick. Han vann Nobelpriset 1962. Han var en molekylär biolog och han sa så här: chansen att liv uppstår av en slump är 10 upphöjt till 260. Det betyder 10 med 260 nollor efter sig. Och då säger jag, hur stor är den siffran? Det uppskattade antalet atomer i vårt universum är 10 upphöjt till 80. Alltså 10 med 80 nollor efter. Det vill säga att chansen för att liv uppstår av en slump, enligt Sir Francis Crick, är alltså mycket, mycket mindre än att alltså antalet atomer som finns i universum. Det är ganska fantastiskt. Bill Gates säger följande: det mänskliga DNA är som ett mjukvaruprogram, fast mycket mera komplext. Om alla våra kromosomer rätades ut på en linje, så skulle de nå till månen och tillbaks 5 miljoner gånger. Om all den information som finns i vårt DNA skrevs ut i böcker, och så samlade man de böcker, så skulle de fylla Grand Canyon 40 gånger. Vet ni att Darwin inte hade en susning om de här sakerna när han skrev sin bok 1859 om arternas uppkomst? Men nu har den här kunskapen exploderat de sista årtiondena, och vi vet det. Det fanns en generation som inte tog emot Jesus när han kom som sin messias. Det finns en generation nu som inte vill tro på Gud, trots överväldigande bevis. Vad säger då Sir Francis Crick om att, var kommer vi då ifrån? Om det är så osannolikt. Yttre rymden, sa han. Inte att Gud har skapat oss. Så vi bara förlänger problemet lite grann och säger att någonstans där ute finns en förklaring. Den är vad som helst utom en levande Gud som har skrivit en bibel som är hans ord. Därför att då är vi ansvariga inför honom. Det är människan ålagt i Hebreerbrevet 9:27 att en gång dö. Det vet alla. Men sen står det att döma. Om vi döms utan att vi har trott på honom, finns det inget hopp för mänskligheten. Men överallt talar det för att det universum vi lever och rör oss i är skapat. Men vi kan inte tillåta, som någon uttryckte det, att en gudomlig fot kommer in i dörren. Ni vet vad man brukar säga om Jehovas vittnen. Låt dem inte få in en dörr liksom låt dem inte få in en fot i dörren. Därför att då blir man aldrig av med dem. Och det är samma sak liksom, att om vi får in Gud i vetenskapen, då blir vi aldrig av med honom. För att allting pekar mot detta. Därför att när jag ser på din himmel, då förstår jag. När jag ser på dina händers verk, då blir jag så överväldigad. Men jag bara går vidare kort här. Det var vad Sir Francis Crick sa om att liv, någon form av liv, skulle uppstå av en slump. Men att en DNA-sträng skulle kunna bildas med information, bara en DNA-sträng. Då säger man att då är sannolikheten för det 10 upphöjt till 119 000. 119 000 nollor efter en 10. Att en DNA-sträng. 75 triljoner celler har varje människa i sin kropp. Ser ni hur absurt det är att tro att evolutionen har skapat allt det här? Vilket hån det är mot Gud, mot vår skapare. Det är helt ofattbart. Och vi kompromissar med det här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är första Mosebok 1. Om vi börjar att tvivla på den versen, då kommer vi tvivla på allt annat också. I Psaltaren 11:3 står det att när grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Och jag har alltid tänkt på liksom att det är vad världen gör av hedningarna. Men när våran grund rivs upp, när kristna inte längre tror på Bibeln, när vi kompromissar och har våra egna personliga tolkningar, vad händer då? Jag lyssnade på en man som heter Mike Riddle. Och hans liv är inte en gåta. Det är en gåta på engelska. Men han reser världen över och talar om såna här saker. Och han berättar hur han var i en kyrka i Florida. Och han åt middag med han och hans fru, åt middag med pastorn och hans fru. Och då sitter de och så visade det sig att de hade varit i marinkåren båda två samtidigt för många, många år sedan. Jaha, och var du stationerad där och där? Jaha, och innan det var jag där och där och de var på olika platser. Och sen helt plötsligt så säger den här pastorn till honom, han säger, men det är ju du. Ja, det är klart att det är jag. Men det är ju du som jag för 27 år sedan träffade i gym och gav ett traktat till och berättade evangelium på. Exakt. Nu var han i hans kyrka och predikade om skapelsetro. Jag lyssnar på en annan man som heter John Whitcomb. Om ni har chansen att lyssna på honom, han är över 90 år gammal så hans röst är lite svag, men han är ändå väldigt tydlig. John Whitcomb. Han var en elev på Princeton University på i början av 40-talet. Och det är ett av världens främsta universitet. Han studerade där och det kom en man som hade varit en missionär i Asien och han berättade evangelium för honom och han trodde evangelium och han blev frälst. Och den här mannen började undervisa Bibeln och han tyckte det var helt fantastiskt. Och han lyssnade på det och, men han sa att det var så svårt att tro att världen skulle vara skapad här på 40-talet. Att världen skulle vara skapad som liksom på 6 dagar och så vidare. Kan det inte vara liksom miljoner? Hur? Jo, men den här mannen sa att det där behöver du inte bekymra dig för, sig, för att det är nämligen så här att en dag för Gud är 1000 år och 1000 år en dag. Och de här dagarna behöver inte ta bokstavligt. Aha, det är så det fungerar. Så han levde med det i 10 år. Men alltså jag kunde inte förlika mig med de här tankarna i mitt sinne. Att det verkligen skulle vara så. Det är så konstigt att betyder inte ordet det som det står. Då har jag svårt att tro på det. En dag när han själv var en bibellärare så kom Henry Morris in. Jag träffade hans son i Texas alldeles nyligen. Och det här var i början av 50-talet, 1953. Då klev han in och sa att ja, han var en ingenjör i hans bakgrund. Och han berättade att allt det som vetenskapen säger tog miljoner och miljarder år, det kan ha gått en mycket, mycket kort tid. Därför att Bibeln talar om en flod. Och han förklarade allting hur det hängde ihop. Och han sa att jag ska skriva min doktorsavhandling på det här ämnet. Det gjorde han också. Han var klar med den 1957, 450 sidor om floden. Och Henry Morris och John Whitcomb skrev tillsammans, boken kom ut 1961, en bok som heter The Genesis Flood. Alltså floden i första Mosebok, som blev grunden till den moderna skapelserörelsen. Jag lyssnar på John Whitcomb. Han är bruten, han är över 90 år gammal, rösten bär inte riktigt ibland, men jag lyssnar på honom. Och han berättade hur han var en student vid Princeton University. Han hörde det här, han blev utsänd, han var i Europa på grund av andra världskriget några år. Han kom tillbaks till USA och han satt i ett sammanhang och det kom in ett antal människor i rummet. Och en av dem som kom in i rummet var Einstein. Och Einstein sa han var så deprimerad. Varför? Jo, därför att han hade varit med och uppfunnit atombomben. Och atom betyder egentligen, betyder inte, eller istället för. Atom betyder klyva, alltså inte klyva. Man trodde att atomen inte gick att klyva. Men sen med atombomben så klöv man atomen och skapade då alltså möjligheten att förinta allting. Och det är exakt det som Bibeln säger, att det kommer inte en flod. Regnbågen är beviset på att Gud kommer aldrig att döma världen genom en flod. Men det står att han kommer att döma världen en gång till, denna gång genom eld. Och han gav Einstein ett traktat. Vi vet inte vad han gjorde med det, men han fick ett traktat som också Einstein har hört evangeliet. Det är helt fantastiskt att se vad det står i andra Petrus 3 kapitel. Att i den sista tiden så ska det komma människor som hånar oss och säger att hur är det nu med hans återkomst? allting har varit så som det var från början. Känner ni igen det? När man talar om det här att man utgår från att allting har varit på exakt samma sätt som från början. Det är därför man tror att det har tagit miljoner och kanske miljarder år för Grand Canyon att formas och så vidare. Men genom floden så kan de här sakerna hända mycket, mycket snabbare. Och det är intressant för att den frågan, när jag var i Sofia i Bulgarien, så mötte jag tre stycken, två tjejer och en kille, förmodligen i 20-årsåldern. Och av någon anledning så hade den här killen en hånande attityd. Han sa, hur är det nu med Jesu återkomst? Liksom. Och jag vet inte vad som hände, men jag hade bara ett svar. Och tydligen så talade det här svaret till honom, av någon anledning. För han tystnade, och vi talade med honom, och det slutade med att alla de här tre gav sitt liv till Kristus. Det var helt fantastiskt. Och jag tänkte just på det här. C.S. Lewis, en känd apologet, fast Peter uttalade det bättre än apologet. Okej, jag försöker inte ens. Men han sa så här, att Gud gör anspråk på varje kvadratcentimeter i mitt liv och varje tiondels sekund. Och vet ni, Satan gör samma sak. Vi tror att vi lever i en neutral värld och så är det lite Gud så här på söndag morgon och så är det lite djävulen på lördag kväll och så är det lite Gud på söndag morgon och så vidare. Han är intresserad av allt i våra liv. Och jag tänker på det här, liksom att jag lyssnar på de här människorna. Jag vet inte, liksom, jag pratar om olika saker, jag nämner namn. Jag har aldrig talat som den personen. Nej, okej. Men nu har du det. Och så säger jag någonting om någon film, eller någon skådespelare, eller Harry Potter, eller någon sån där grej. Oh, liksom folk vet allt om det. Oh, jag har läst en bok, jag har sett en film, jag vet vem som spelar det. Men är det de människorna som ska vara våra exempel? Är det inte C.S. Lewis, John Wickham, Ravi Zachariah? Är det inte de människorna som ska vara våra exempel? Som tror på Bibeln, som älskar Guds ord och som vill tala om de här sakerna? Och säger, hur blir du arg helt plötsligt? Jag är inte arg på er, men jag är arg på atmosfären som säger att den här världen är neutral. Den är inte neutral. Vi lever mitt i ett krig. Och vi måste välja sida. Och jag lovar er att djävulen kommer inte att vinna det här kriget. Som en liv. Oh, jag vill ha makt i mitt liv liksom. Han har ingen makt. Han är redan besegrad. Vi vill vara på Guds sida. Vi vill vara på den segrande sida. Vi vill tro på honom. Vi vill tro att Bibeln är det som den säger att den är. Det är ett fullbordat verk. Det är en sann Bibel. Den ger oss allting vi behöver. Och det leder till en förkrosselse. Och jag älskar det. Det är en sån här liten test jag har. Jag bryr mig inte dugg om hur mycket kunskap människor har. Jag behöver ingen kunskap. Det är bara att googla allting nu för tiden. Liksom det är för att folk memorera grejer och så sa den personen kan mycket. Man säger att vad en människa lärde sig, liksom, vi tar in information dagligen. I princip lika mycket som människor som levde för flera hundra år sedan gjorde i en livstid. Det är sant. Det är sånt informationsflöde har vi. Det handlar inte om kunskap. Vi kan googla saker. Vi kan köpa oss den eller söka fram den kunskap vi behöver. Det handlar om människor som tror på att detta är sant. Och har blivit vidrörda. Och har blivit förkrossade av detta. Och det är det här som gör att vi har ett församlingsliv. Det är resultatet av förkrosselse. Att jag vill vara på de här platserna med de här människorna. Och nu fick ni svaret på varför jag åker ibland och träffar de här människorna. Därför att jag vill vara med. Jag vill lyssna på dem. Jag struntar blankt i vem som vinner i Eurovisionsfestivalen. Jag struntar blankt i vem som någon, jag vet inte vad som är fel på mig, men någon kom igår och sa de så här, ja, hur går det nu liksom i kvalet då? Ja, jag sa okej, det är då Örebro ligger etta, Djurgården tvåa, Rögle trea, AIK fyra och så vet jag Västerås ligger. Alltså jag visste inte att du var så intresserad av hockey, säger de då. Nej, det är jag inte heller, säger jag. Men jag råkade se tabellen. Ja, det är ju märkligt. Så du kan alla de här grejerna, men du vet inte hur man tar till av spisen. Och det är så. Men jag, de fastnar i huvudet på mig. Jag vet inte vad det är. Men jag älskar att memorera fakta som om Gud. Om hans storhet. Om hur fantastiska alla kanske inte kan det. Men det är underbart att veta hur många celler vi har i kroppen. Inte för att det spelar någon roll. Men för att det finns en Gud som har skapat oss. Wow.
Jag tror att han pratar liksom om en sån tjur liksom och alltid när han...
Jag vet inte. Men är det inte en anledning till att vara entusiastisk? Jag vet inte. Om det inte är det, jag vet inte vad vi gör här. Om inte detta verkligen är av intresse. Jag har en fråga. Och jag avslutar med en fråga. Jesus, vi tackar och prisar dig. Ditt namn. Amen. Okay.